vi rullar!
Hej och välkommen till Witen-podden. Det är jag, Johanna Tak, Marie-Louise Winroth och Kattis Andersson som du kommer att få höra i den här podden. Vi kommer främst att prata om vår ras, Irish Soft Coated Witen Terrier, men också en hel del om hundträning. Vi har inte facit, men vi delar gärna med oss av våra egna upplevelser och erfarenheter. Jag och Marie-Louise är båda två hundinstruktörer och vi håller kurser i bland annat nosework och rallylydnad. Vi tycker att det är väldigt roligt att just du har hittat hit. Och glöm då inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar Witen-podden på Facebook och Instagram. Vill ni komma i kontakt med oss så går det också bra att mejla oss på witenpodden@gmail.com.
Hej och välkomna till Witen-podden nummer 18. Och idag firar vi lite extra, för Johanna tittade precis på sin telefon och såg att vi hade 2000 nedladdningar.
Jättekul!
Ja, jätteroligt.
Ja.
Sen kan det ju vara lite fler, som vi sa. Dels så finns ju på lite andra ställen, för det där är från Spotify. Ja. Mm. Men sen är det ju också att om man sitter fler och lyssnar på ett program, det vet vi ju inte.
Nej.
Så. Jag har en kompis som jag vet gör det. Hon är instruktör själv och sitter med sin instruktörskompis och lyssnar på vårt avsnitt och pausar dem och så diskuterar dem och så lyssnar de vidare och så diskuterar de att håller vi med eller har vi andra åsikter?
Ja, det får man absolut.
Ja, absolut. Ja.
Jättekul. Mm. Vad kul. Och sen är vi också väldigt tacksamma över att vi har fått in lite frågor.
Mm.
Och ämnen som våra lyssnare vill att vi ska gå lite djupare i. Eller repetera lite grann. Om lite har vi pratat om, men lite djupare gå in på. Vi har fått till exempel från... Vi gick igenom någon kosttillskott för några gånger sedan. Och då har vi fått ett jättebra tips här från en tjej som vill skriva en liten kommentar gällande honung. Att honung är mycket bra för olika hudproblem.
Mm.
Till exempel vid klåda och sårläkning.
Mm.
Och just när den är nyslungad, alltså färsk, då finns det mest nyttigheter kvar. Så som många mjölksyra bakterier. Så för bästa effekt så köp honungen nyslungad direkt av en biodlare. Och man kan förvara den i frysen så bevaras de goda egenskaperna. Och ett tips är att göra honungskompresser och frysa in.
Mm.
Och även att frysa in små behållare inför vintern. Man kan ju också köpa kakhonung om man hittar biodlare som har det. Då håller så honungen bra i de oöppnade cellerna.
Mm. Så kakhonung är väl att man köper hela liksom med vaxkaka och allt andra.
Mm.
Och kompresser är jättebra. Jag vet att det på vissa ställen finns att köpa kompresser, men de är väldigt dyra. Så att göra själv är absolut bra.
Så det var jättebra tips.
Ja.
Bra tips.
Mm. Det är precis sånt här vi vill ha.
Ja.
Återkoppling på våra avsnitt. Och...
Mm.
Ja, och sen att vi har ju inte koll på allting, herregud, det är ju helt omöjligt, så att får man in lite extra tips så är det ju superbra. Mm.
Jo, men det säger ju hela tiden, vi sitter inte på alla svar, och det är ju utifrån våra erfarenheter och vårt tyckande.
Ja, det är jätteviktigt.
Så att vi kan inte säga att om någon annan har en helt annan uppfattning eller åsikt eller erfarenhet så har de ju det. Det är ju liksom inget vi sätter oss emot på något sätt.
Så funkar ju alla på.
Ja.
Jag menar, det är ju, man håller ju inte, även om man har hittat någon bra man lyssnar på så håller man kanske inte med om allting.
Nej, gud, det
är sant. Men bra. Och sen, du har ju fått in en liten fundering, en liten fråga. Jag kan läsa lite snabbt. Jag sökte runt lite och blev så glad att jag hittade er podd. Har ännu inte hunnit lyssna på något avsnitt, men jag skulle behöva lite råd kring hur jag kan tänka. Kanske kan ni ta upp det i ett poddavsnitt. Eller har några tips och råd att ge till mig. Och vi har självklart kontaktat henne så att det är helt okej att ta upp det här. Så att det ska inte vara några problem. Jag har en Witen Terrier på 11 månader. Det är en hane. Han är en cool kille med massor med energi och mycket kärlek. Vi har en del problem på våra promenader som jag skulle gärna vilja få att fungera. Jag skulle beskriva honom som en envis påhittig hund. Han är väldigt energisk och vi jobbar en hel del för att få ner stressen. Vi har problem när vi är ute och går. Oftast är det på promenaden mitt på dagen. Då vill han bita i kopplet och han vill ha dragkamp. Jag har en lång lina på och då biter han eller ruskar och trasslar in sig själv i den. Jag har testat med lite olika alternativ. Säga nej, försöker ta tillbaka kopplet från munnen, men det blir bara bråk. Eller så står jag still och blir passiv och han fortsätter ha dragkamp. Jag försöker ge en leksak istället, fungerar en liten stund men sen återgår han till kopplet. Men det har jag bara testat några gånger, kanske ska testa det mer konsekvent. Eller aktiverat honom ordentligt innan promenaden så han inte har legat och sovit och laddat upp hela dagen. Det är det som har funkat bäst hittills. Eller så ignorerar jag och fortsätter och går. Fungerar bättre än att ta fighten. Han släpper fortare om vi bara ignorerar honom. Jag gissar att detta beteende är en blandning mellan stress och för mycket intryck. Eftersom detta inte händer på morgonpromenaden eller på kvällspromenaden. Då är han tröttare och mer nöjd. Vi möter heller inte så mycket folk. Eller han får inte heller en massa intryck på dessa kortare promenader. Vad skulle ni råda mig att göra? Är jag på rätt väg med någon av alternativen eller ska jag tänka på någonting och på ett annat sätt? Ett annat problem är bitande eller nafsande. Det nafsas när vi torkar tassarna efter promenaden, när vi tar på sele och vid kloklippning. Denna typen av nafsande känner vi är under kontroll. Ofta försöker vi avleda med godis vilket fungerar. Men nu har han börjat nafsa och bita och morra för att visa missnöje. Till exempel när vi är ute och går och han är lös och det kommer en bil. Jag säger då sitt till honom och när han sätter sig framför mig och jag står upp ska jag försöka ta tag i selet så han inte hoppar efter bilen tills bilen är förbi. Och då visar han tänderna och morrar och nafsar och biter efter oss. Jag förstår att vi någon gång backat och han har fått fördel i att göra så här. Jag försöker hela tiden tänka och förekomma, men i detta fall är det svårt. I så fall får vi alltid ha koppel då kanske. Kan han uppleva mig som hotfull när han sitter ner och jag står upp och kommer med armen över honom? Hur ska jag göra en sån situation? Hur ska jag bete mig när han nafsar efter mig, till exempel i den situationen eller i kloklippning? Där har vi problemet.
Spännande. Jag tycker egentligen att det är en ganska klok person som har testat ganska mycket och kommit fram till ganska mycket egna svar egentligen också. Så det är ju en 11 månaders hund med mycket känslor och mycket hormoner och en jobbig tid för hundarna helt enkelt.
Det är ju absolut den jobbigaste tiden. Det så är det ju, alltså det är nu man är fin i tonåring. Så att det är ju. Sen ska det inte förta, det är självklart att hon ska jobba vidare och att, så hon kommer komma vidare tycker jag bara genom att höra på vad hon själv provar så och gör. Men att bita i kopplet så har hon ju själv hittat dels en strategi att försöka så att säga aktivera innan, men man kan ju också aktivera under promenaden. Man kan hitta på lite olika grejer, att man gömmer lite godis i träd, tallar eller så som har lite bra bark, så kan man ju trycka in korvbitar och så får hunden leta. Att man gör lite parkoursaker, alltså hoppa upp på stenar om det finns i närheten. Så att promenaden liksom inte blir så självständig, jag säger så, utan att man under promenaden jobbar tillsammans. För det skriver de faktiskt själv också. Aktiverat honom ordentligt under promenaden. Och just, men då är det mer att han inte har legat och sovit och laddat upp.
Så det ska hon ju aktivera. Verkar hon aktivera innan hon går ut och går. Och det är väl bra också. Men
aktivera... Och där beror du ju kanske på vilken typ av aktivering hon gör. Drar hon upp honom i stress där? Eller kanske... Då kanske det är bättre att köra lite nosarbete så att man får ner hunden i en annan sinnesstämning. Så att det beror ju också på vilken typ av aktivering man och hur hunden svarar på det. Men jag blir ju glad när hon säger nej och försöker ta tillbaka kopplet från munnen. Det blir bara bråk. Och det är ju liksom, ja, ofta blir det ju en strid.
Det blir det. Så att det hon gör också, hon ignorerar det också bra så. Man kan ju också testa att i vissa lägen, om det blir väldigt, väldigt mycket bitande i koppel, det är ju att man smörjer in kopplet med något som inte är så jävla gott. Mm. Så, citron eller något som är lite starkt.
Det har inte jag tänkt på.
Nej, för då är det ingen kul att bita i det heller.
Mm, såklart, det är som man biter på naglarna och hade sån här
stopp och växel.
Stopp och växel, vad var det på 90-talet?
Sen kan man ju också ha, det finns ju koppel som är en bit kedja. Så, för det är inte heller kul att bita i, så att då kan man liksom ha det under en period när det kanske är som jobbigast nu, att man vänder sig om och biter, då biter den där kedjan inget roligt liksom. Då kan man ha en väldigt tunn kedja kan man ju ha. Så.
Och där säger hon ju, hon skriver ju då, stå still och bli passiv, och då fortsätter hunden att ha dragkramp. Mm. Och det är ju, där finns det ju rätt bra självbehärskningsövningar som man kan lära hunden att ja, men man, gas och broms är en sån övning till exempel, att man leker med hunden med en leksak och så blir jag helt passiv och tyst, och så fort hunden släpper leksaken och liksom släpper fokusen på leken, ja men då drar jag igång leken igen med leksak, för det blir väldigt tydligt för hunden att passiviteten leder till aktivitet liksom så. Och det kan ju vara en hjälp att jobba parallellt med en sån övning, så att hunden förstår att när du är passiv så är det inte lek, men däremot när du är aktiv då leker ni liksom.
Och det tror jag ju också, att gör man det med en specifik leksak så kan man ju alltid ha med den sen på promenaden och så arbetar man med den. Men att jobba med det specifikt till exempel hemma, precis, någon annan tid med gasbroms, sen har man med den här som att man också kan jobba, liksom ta till på promenaden när man har jobbat lite mer med gasbroms.
För det är ju jätteviktigt att lära dem självbehärskningsövningar så.
Jo, men att de själv styr, det är lite samma som att till exempel om du har en hund som när den sitter i bur eller bilen, så öppnar man så själv den. Då kan man ju också börja med att man lär hunden att ju mer du själv, ju längre från bilen kommer jag som person att vistas. Det vill säga backen från bilen, ju mer de skäller. När de är tysta går jag framåt mot buren. När de skäller backar jag igen, det vill säga hunden lär sig att säga när jag är tyst så kommer personen närmare, som jag ju vill, för det är det den vill. Den vill att jag ska komma nära och öppna buren så att den kan komma ut. Men det måste de ju styra själv.
Och det är ju det vi lär dem, att de förstår att de kan påverka sin egen situation liksom.
Och det gör ju att de lär sig väldigt, väldigt mycket bättre egentligen. Saker som de har fått styra själva i inlärning egentligen sitter ju hårdast så. Mm.
Mm. Men så är det ju den här åldern också.
Absolut.
Och så ska vi ju tipsa henne då och lyssna. Kan det vara avsnitt 3 eller 4 något som handlar om unghunden?
Ja. Mm.
Som hon ska lyssna på. För där tar vi upp mycket sådana här tips. Så förhoppningsvis så växer det ju bort det här. Eller tränas det ju bort så småningom.
Sen pratar hon ju om att ge leksak istället. Och att det fungerar en stund. Men sedan återgår han till kopplet. Och då så undrar hon om hon har bara testat det ett par gånger. Och kanske testat mer konsekvent. Och det är ju en sån där grej som jag jämt tar till med min hund. Mm. Där började ju jag egentligen med att Issy fick bära hem saker från djuraffären. Och då tyckte hon att de var jättevärdefulla liksom. Och det, då var det väldigt viktigt för henne att få bära saker. Mm. Nu kan ju vi typ inte lämna bilen utan att hon måste bära någonting. Hon tycker att hon hjälper till liksom. Mm. Så att det för henne har ju blivit en jätteviktig arbetsuppgift. Och det använder ju jag i hundmöten till exempel och sådär. För då är hon så fokuserad på den här uppgiften liksom. Men det är också ett sånt beteende man måste bygga. Så det blir viktigt för hunden i så fall.
Och där är det ju bra kanske att använda de saker som du till exempel Johanna just har använt. Där man alltså stoppar godis i en sak. Det kallas för tulpanbollar tror jag. Och de finns alla möjliga. De finns i skinn eller läder eller de finns i med päls eller i tyg. Jag har en lite större variant där man alltså stoppar ner godis i och sen får hunden. Därför att då tar det också lite mer tid för den kanske att det är en godis i som jag vill komma åt. Mm. Och sen kanske ha 2-3 sådana då, för att då tappar man intresset för en och sen kan man lite byta sådär. Mm. Så de typen av saker är ju bra då också. Precis. Då blir det liksom en kombo.
Precis. Hur är det här med att just lära dem att dra? Man är ute och springer med hunden tänkte jag. För det försöker jag få Ebba. Att de liksom ska gå på. Mm. Så att man får lite fart. Mm. Jag tänkte då, om man kanske är lättare att inte att han biter i kopplet då. När
det kan ju absolut vara att det gäller så att komma till ett dragläge. Ja. Så. Och då hoppas man ju bara att de har en sele på. Ja. Så att det inte är i ett halsband. Nej. För det är ju inte så bra, tycker jag, att ligga och dra i det. Nej.
Och i det här fallet är väl sele det bästa överhuvudtaget för att inte kopplet ska vara så här.
Och jag tror hon skriver om sele, för hon säger ju sele någonstans. Så att, nej men precis. Mm. Då tycker jag bara att man ska försöka ha, om man just vill ha de bitarna, då är det bra att ha någon form av expander. Så att de får det här gunget i linan.
Just det.
För då blir det ett annat typ av drag också. Men det kan man absolut göra. Jag är inte så här superhype på hur man just lär hunden att dra.
Nej.
Eftersom jag bara jobbar och inte. Nej men så.
Ja. Nej, jag har ju försökt att gynna med en godis som är
bra. Ja, så
här tecknade serier med kaninen och haren där. Så.
Jag har ju en hund som vägrar jogga med mig. Ja. Och jag har ju ganska många gånger försökt få henne att jogga med mig. Och hon bara, hon tror ju att jag är stressad. Ja. Så att hon vill ju lugna mig. Så hon står längst bak i kopplet och bara liksom bromsar så. Men de gångerna jag har haft husse som hare, då kan hon springa på. För då vill hon ju komma fram till honom. Liksom. Så då kan jag få henne från en dra.
Du får be din man springa.
Ja, precis.
Det kan vara ett tips till henne att jag tror ha någon framför musse, om det finns någon musse eller något barn som kan vara framför liksom.
Det kan ju säkert också avleda att man gör någon sån grej. Man behöver inte ha att de ska springa, det är ju bara att man har någon annan, alltså hon håller i kopplet och någon annan kan avleda och säga kom här, vi gör det här, här är tulpanbollen eller här är dragkantsleksaken eller vad det är. För ofta så är det lite att de behöver snabba out of it, liksom. Så här, de går in i det där, men kan man bara bryta det på ett skjutset så brukar det ju släppa, liksom. Så.
Ja, och sen självklart som hon säger, alltså jag kan tänka så här, det märker man lite på valpkurser ibland, att när de blir för trötta, ja men då är det ju ofta det här de tar till, liksom. Så att, ja... Det får man ju också tänka på promenaden, att hur mycket aktiverar jag och när aktiverar jag, när är det mer lämpligt att träna på sånt här. Så.
Och där kan det ju också beroende på det att dela upp den här dagpromenaden i två kortare. Det kanske är det han behöver just nu istället.
Precis.
För att ha en lång, det vet man ju inte heller. Så har man möjlighet att göra det, ja men jättebra att testa. Jag tycker att hon verkar ju vara en väldigt testande person, vilket ju är bra, och hon är öppen för att testa. Så
det sen måste testa. Man också ge saker lite tid också, att man liksom
det skriver hon ju liksom, att jag kanske har testat det för kort. Ja, vissa grejer behöver man ge mer tid liksom, absolut.
Och jobba parallellt med liksom.
Och just att alla kanske i familjen jobbar likadant. Så, men
sen är det ju så här, nu vet vi ju inte det. Det är ju också så att har alla samma problem. För ibland så är det ju så att en person i familjen har problem med vissa saker och en annan person har problem med andra saker. Och då behöver man ju kanske liksom så här fundera att hur gör den här personen som har problem med det men inte det och tvärtom. Att man behöver ha kanske liksom en diskussion kring att hur gör du? Så det, eftersom hunden inte drar med dig eller inte gör så här med dig eller så. Det kan man ju också ha och titta lite om det finns något där.
Men jag blev väldigt glad att läsa att de själv har kommit på att det bara blir bråk av att gå in i konflikt med hunden. För det triggar ju väldigt mycket. Det här att liksom sparka hunden och liksom sådana gamla råd som man kanske
fick. Lägga av och skrika och försöka montera ut det där och skrika nej, nej, nej.
Precis. Det går ju terriers snarare igång på liksom, många gånger.
Sen hade hon ju ett annat lite tråkigare problem då, att han nafsar och biter och morrar och sen att det har blivit eskalerat lite grann. Just vid kloklippning och när hon försöker ta tag i selen, då var hon lite orolig att hon kan känna sig som en motbild när hon står upp och säger åt honom att sitta.
Det kan det ju absolut så vara. Nu tror ju inte jag att det är det, eftersom han är så pass gammal. Som 11 månader. Jag hade köpt om det här var en liten valp att den hade backat, men då hade den mer backat ifrån. Så jag tror inte det. Jag ska inte säga att det inte är så, för det kan vara så. Men jag tror inte det. Men det man kan försöka jobba på är ju att istället för att han ska sitta framför, det är att han ska sitta vid sidan då istället. Då är det ju lättare, och då kan man till och med ha så att man har sele och så har man ett halsband också, för då kan det vara lättare att ta halsbandet Och så kopplar man bara där lite snabbt. Och sen släpper man igen när bilen har passerat.
Och där tänker jag, hur viktigt är det att man håller i en? Om skulle något alternativt beteende vara ett alternativ? Kanske att man har jobbat mycket med att hunden ska gå mellan mina ben, liksom, till exempel. Och så blir det ett sånt beteende man gör när bilen kommer. Och att hunden sitter där mellan benen och väntar på en godis. Liksom. Så att alla gånger kanske det inte just det här fysiska är nödvändigt. Utan att vi ger hunden ett annat beteende att utöva.
Och det är något trix man behöver träna, inte just då när bilarna
kommer.
Det ska vara inövat.
Ja, det ska ju vara högt värderat sen innan.
Liksom. Och det är inget svårt, det är att man står i köket och så bereser man lite med benen. Lockar in hunden emellan och kallar det för mellan eller vad man nu vill kalla det för. Och sen så liksom befäster man det.
Man har ett kommando.
Man har ett kommando för det och sen så flyttar man liksom hunden längre och längre ifrån sig och liksom kallar in hunden med att mellan. Och så stannar den där och så får den en belöning.
Jag tror att man ju har lite kontroll med hunden med benen, men man behöver inte göra den här överlutande. För det kan ju vissa hundar tycka är jättejobbigt när man står framåt lutat över en hund liksom så.
Jo, det var ju bra.
Jättebra. Och vad är kloklippning då?
Alltså, kloklippning är ju jag är lite dubbel där. Det beror ju på lite så här. Jag tror ju att han absolut håller på att testa lite. Han är 11 månader. Han är lite så där. Och ibland så kan man ju bara man behöver ju inte klippa, men man kan behöva hålla kvar tassen lite grann. Man behöver inte tjuvhålla. Men att dra den då till sig tassen morrar. Lugnt och sansat ta tassen igen. Hålla den, varsågod, du får en god bit. Så.
Utan att klippa.
Utan att klippa. Och sen göra det igen, och så en god bit, bopp, och så. Dra den till sig tassen, inte bli förbannad, inte göra någon big deal, utan återigen. Och det beror ju på om hunden står upp när man klipper eller hur man gör. Jag har ju mina som en bebis i fannen när jag klipper, det är ju inte alla som har det. Men många har ju att de står. Man kan ju också testa att ha dem stående på trimbordet. Då blir det ju liksom inte lika lätt att komma därifrån, men då behöver man ju också belöna att han står där och när man gör det här.
För många gånger handlar ju morrande och sånt här om lite förtroendeproblematik. Mm. Att man behöver bygga ett förtroende helt enkelt för den här situationen. Mm. Så det är ju inte något konstigt i sig liksom.
Nej.
Men man behöver vara lugn och liksom visa hunden att jag kommer inte göra det illa liksom.
Nej, och sen ibland också säger till exempel med att torka tassen, men jag kommer inte sluta heller.
Nej.
Utan jag kommer stå här och hålla på med dina tassar, jag kommer torka för det behöver vi göra. Mm. Det är inget farligt, det är inget som gör ont och du kan liksom morra, det är helt okej, jag tänker inte fira dig för det eller så, utan så. Händer det där, börjar det eskalera upp i att han då börjar nafsa som hon skrev, då måste man ju liksom börja säga att nej, det får du inte göra liksom så. Och då behöver man ju återigen liksom hålla alltså godis, samma sak där liksom.
Ja, för både självbehärskning och hanteringsträning är ju jätteviktig träning och passivitetsträning, och det är ju sånt som vi ofta liksom
missar,
och det är lite tråkig träning liksom så. Man vill ju hellre göra de där roliga saker, alltså trickträning och
sen tror jag att många gånger tar för självklart att de ska fixa. Men då jag ska bara torka tassarna. Jo, fast för hunden säger så, jag vet ju som Kirra till exempel, hon är väldigt försiktig om sina tassar. Och speciellt sina framtassar. Så. Hedvig är inte alls lika, men Kirra är väldigt försiktig
också. Jätterädd om sina framtassar.
Och då är det så att då får man ju liksom alltså bygga förtroende att ta på tassen, hålla tassen, godis, godis. Nu har inte jag behövt göra jättemycket, utan hon står ju där. Men jag känner ju att hon, hon tycker att det är lite obehagligt.
Ebba är så, bara liksom jag har nuddat tassen och håller i ingen form. Just det här nuddandet. Där är det problem.
Men där också kan jag tycka så här. Jag vet att många som har problem med det går till exempel en djuraffär och där funkar det hur bra som helst. Så att ibland kanske det är en strid också som man inte måste ta liksom.
Det tycker jag också, att gå till någon annan som gör det. Det är liksom, och jag vet att många veterinärkliniker har också att man kan komma på drop-in och det kostar 100 eller vad det är.
Just
och
bryta det beteendet som har uppstått emellan.
Precis.
Ibland kan man bli lite spänd också. för att man vet att han kanske kommer morra eller nafsa lite och då känner hunden det och så blir det bara...
Det blir en cirkel, så att absolut.
Ja. Och sen är ju det också en intressant så här, ja, men det här med munkorgsträning. Alltså det är ju jätteviktigt. Man vill ju inte att hunden ska behöva ha på sig munkorg för första gången när den är stressad och har ont och är i en veterinärklinik, utan man vill ju ha gjort den träningen i hemmamiljö först så att hunden är van att ha en munkorg på sig. Och då blir det ju ingen big deal sen i nästa steg om man vill ha på den när man klipper klorna.
Ja, och i vissa fall så är det så att bara hunden, alltså det låter ju så grymt, men bara hunden vet att den inte kan bitas, då lägger den ju ner liksom. Om den också då är liksom tränad att ha den där munkorgen, att det inte är någon big deal eller något konstigt. Så det är inte heller fel att göra det, att träna på att ha en munkorg på sig. Det, som sagt, att göra det i en hemmiljö med massor med godis och det är bara roligt och på med den där, och med den där, på med den där, och med den där. Så.
Och även liksom, det brukar ju jag göra på mina valpkurser, att man ska klä på hunden en t-shirt och liksom förbereda dem på att de kommer kanske ha någon body på sig i framtiden.
Och det är tecken, våra hundar, alla har ju inte jättebra vinterpäls liksom, så att de behöver ju ett tecken på sig. Och då behöver man ju kunna sätta på det täcket liksom.
Ja, hanteringsträning och självbehärskning helt enkelt.
Just att man inte väntar till situationen uppstår, utan att man har byggt upp det här innan med lite olika tips och tricks som man kan ta till då när man verkligen behöver. Sen det här med att smörja in kopplet och kedja.
Ja, och jag menar, oftast är det så att du kommer inte behöva hålla på med det så himla länge heller.
Nej.
Därför att det är oftast en ganska så här fix idé. Och det brukar lägga sig efter ett tag.
Och som vi också skrev till den här personen, att så här, men vänta inte, ta i kontakt med en utbildad hundpsykolog eller sådär då.
Ja, eller instruktör eller vad du vill.
Precis.
Ja, men vad spännande. Jag hoppas att vi får veta hur det går för henne nu då. Om hon får träna lite på de här tipsen. Eller om hon har fått andra bra tips kanske som hon kan dela med sig om till oss. Känner ni att ni vill ha någonting att lägga till där?
Ja, alltså vi kan ju bara prata generellt eftersom inte vi har träffat hunden och träffat personen liksom så. Så det här är ju generella råd egentligen liksom.
Absolut.
Jo, så blir det ju, och så blir det ju alltid när det kommer liksom till brevfrågor. Att man får en fråga om någonting, och hade jag eller Johanna sett hunden, träffat hunden, så hade vi kanske sett massor med andra saker som låg till grund för det här. Som kanske inte riktigt var det vi har svarat på nu. Men när man inte har träffat hunden så blir det här generella svar liksom.
Många bra tips i alla fall till får vi se om hur det går. Vi är jättenyfikna. Vi önskar jättemycket lycka till och hör av dig igen om du känner att du vill... Om det har hänt något annat istället. Så
ja, eller bara återkoppla.
Ja, precis. Det skulle vara jättetrevligt. Ska vi tacka så mycket för
idag? För idag.
Ja. Och kom gärna med flera frågor eller funderingar, så lovar vi att vi tar upp det. Om det är något relevant ämne förstås.
Gällande hundar.
Ja, precis. I kommande avsnitt då. Annars tackar vi så hemskt mycket för idag.
Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar.
Hej då.